When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hej. Hej Anders och välkommen till Manspodden 4 meter.
Tack så jättemycket Fritte. Vad glad jag är att få vara här. Uh-huh. Fortfarande lite förlägen inför mikrofonen känner jag.
Efter några år.
Ja, 6 år. Uh-huh. Jag tror att det här är avsnitt 299 av podden 4 meter.
Wow.
Det kan vara avsnitt 300. Jag vet inte. Vi var ju tvungna att ställa ett avsnitt här på grund av livspussel.
Hur räknar man då?
Ja, jag vet inte, men jag tror att vi egentligen är way past 300. Mm. Men jag tror att nummermässigt så bör detta, eller nästa avsnitt. Men vi skiter väl i det. Vi har väl inte bokat glashuset på Vårmarkskogsgatan för det.
Nej.
Vi har inte bokat scenen glashuset. Som är så stora vi är.
När, det är ganska roligt skämt, tycker jag. Ja. Det är en sån märklig, så här, oklar scen.
Ja, men du får ändå en bild.
Ja, men jag minns att det var att de byggde ett hotell där. Och jag vet inte riktigt omständigheterna, men det är liksom ett glashus på Vårmarkskogsgatan i Stockholm. Jag
ja, eller glasfasad som man säger. Mm. Eller egentligen är det väl att det är lite mer glas än vanligt i fönstren. Mm. Alltså att det är mer fönster och mindre, så att säga, murbruk mellan fönstren.
Men det känns som att det där... Huset är liksom, de vill mycket, det ska vara så här snyggt och kulturellt, men jag vet inte riktigt var de har landat.
Nej, det är sant. Det kan ju vara att det har hamnat på en av Söders tråkigaste, skuggigaste bakgator. Är det Vårmarkskogsgatan eller är det
Maria Präst?
Maria Präst eller ja, jag tror att
Maria
det är
skol.
Ja, någon. Nej, jag tror att det är Vårmarkskog. Mm. Som ligger på. Nej, men det finns inte ganska mycket sånt som man känner sig. Jag tycker fan det största glashuset i Stockholm, inte det Stockholm Waterfront. Som är så här, det ska vara ett nytt landmärke.
Mm. Det är ju jättedåligt.
På vilket sätt är det dåligt?
Arkitektoniskt. Det känns som att de ville att det skulle se lite flashigt ut.
Ja.
Men det är inte gestaltningsmässigt, det är inte riktigt inte tillräckligt bra.
Nej, för sen finns det en annan byggnad eller två byggnader som egentligen bara är bostäder men som har fått otroligt mycket uppmärksamhet, och det är de här Hagatornen. Är det heter de Hagatornen, va? Som ligger vid Torsplan.
Mm, just det.
Två höghus som ser ut som två termitstackar, kan man väl säga.
Mm.
Det ser ut som att man har suttit på en strand med väldigt blöt sand och droppat sand mellan händerna så det blir som ett torn. Så här. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet och de är ju verkligen Stockholms nya landmärke. Jag tänkte på det här om dagen när jag åkte bil från Norrtälje och kom tillbaka. När man är någonstans där vid Alban och alltså universitetet och naturhistoriska, då tittar man in, då ser man liksom på samma sätt som man ser Eiffeltornet när man är på väg in till Paris, så ser man de här tornen i diset, och de gör ju bara Stockholm så otroligt mycket mer intressanta.
Mm,
Medan Stockholm Waterfront ligger och trycker liksom.
Mm.
Helt menlöst mellan centralen och Tegelbacken på ett oklart ställe. Det går inte så pricka ut på en karta. Liksom.
Men Waterfront är ju, det är liksom lite så här, någon slags halvmesyr. För det är inte Guggenheim i Bilbao. Nej. Och det är heller inte någon så här kommunalt så här, stadsdelsförvaltningen i Vantör.
Nej.
Så den liksom, det är på något sätt, de har inte hittat sin gestaltningsmässiga liksom plats i stan.
Men är det skalan som är fel?
Nej, det tror jag inte. Utan det är bara gestaltningen.
Och med gestaltningen menar du den här konstiga fasaden som ser ut som
men det är så här spröt, silverfärgade spröt liksom, eller aluminiumspröt som sticker upp.
Finns det liksom en koppling mellan den och, kommer du ihåg den gamla talkshowen, avsomnade talkshowen Skavlan? Den bakre liksom fonden i Skavlan hade någon slags waterfrontsk silhuett.
Men
jobbade Skavlan. Skavlan var stor.
Just det, precis. Ja, jag förstår vad du menar. Men alltså, jag skulle säga att Stockholm Waterfront är som om tronen i King's Landing möter en IKEA-katalogen.
Det är som att tronen i King's Landing möter skyddsombudet i King's Landing.
Precis. Vi kan inte ha gjutjärn, det liksom blir avlagningar på kläder och vi har en kille som är järnoxidallergiker här. Och plus att de är väldigt vassa, de här grejerna som sticker upp i den här tronen. Jag förstår att det är ju till för att representera makten och i de här sju kungarikena och allt det där. Men det här får vi får bli omtag på detta. Kan vi ta ett Zoom-möte om detta tisdag den 4 februari? För då har jag med mig Leif från Arbetsmiljöverket också.
Jag har en grej till. Så kan vi ta det snabbt? Har alla läst mitt PM om drakarna?
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Fyra meter.
Ja, det har vi. Vi har det. Jag har en ny Patreon.
Är det så?
Ja.
Wow.
Alltså, nu ska jag gå full-blown transparent. Mm. Det här kan vara en Patreon som har varit Patreon tidigare och råkat hoppa ut och återupptagit sitt Patreonskap. Mm. Och därför för jag tycker jag känner igen namnet. Mm. Känner du igen namnet Björn Jalkeby?
Nej, inte så. Men jag känner igen det för att det kanske är ett namn som man förväntas känna igen.
Ja.
Men nej, det ringer ingen klocka.
Nej.
Alltså.
Nej, vad bra, men då så.
Ja, alltså, inte Patreon-mässigt.
Nej.
Men annars ringer det såklart
såklart. Ja. Du har ju koll på grabben.
Ja,
men är han Björn, Björne eller Jalkeby eller Jalken?
Jalka.
Berätta för mig om Jalka.
Nej, men Björn Jalkeby bor i Barkeby utanför Stockholm.
Jaha. Ja. Upplänning.
Han är upplänning. Ja. Ja. Men han är ju duktig på mycket. Mm. Men han är ju ingen så här, geograf. Så det är inte så att han liksom tänker så här när han vaknar på morgonen. Skönt att vakna i Uppland. Sådär. Utan han känner bara att det är en del av Storstockholm.
Skönt att vakna bara.
Ja, men han har flyttat till Barkarby.
Ja, från?
från Örkeljunga.
Alltså han är skåning från
Örkeljunga. Ja,
jajamensan. Jalkeby.
Precis, ja. Men han är född i Örkeljunga.
Mm. Men kommun eller centralort?
Centralort.
Ja.
Nej, Åsljunga.
Ja, så det är en satellit till den stora moderskeppet Örkeljunga.
Ja, så att han inte ens så här, så att när han åkte in till Helsingborg blev han mobbad för att han var från Örkeljunga.
Ja.
Men när han åkte in till Örkeljunga från Åsljunga så blev han mobbad för att han var från Åsljunga.
Ja.
Men när han åkte in till Åsljunga från det här lilla stället de bodde i utanför Åsljunga egentligen, då blev han mobbad för att han var utanför Åsljunga.
Ja.
Och när han är i Barkarby så blev han inte mobbad av någon, för det är ingen som tar notis om honom.
Nej.
Som man inte gör i liksom
Anonymiteten i en storstad. Som en Lisa
precis.
För Björn Jalkeby.
Han kommer från Gemeinschaft och rakt in i Gesellschaft. men hans rötter är ju inte heller Skåne, för hans pappa är från Dalarna.
Ja.
Så att det är liksom där från Dalarna till Skåne till Barkarby.
Mm. Så han är från Moratrakten då?
Jajamensan. Mm. Och han är, Björn Jalkeby är mellaningenjör.
Mm. Vad innebär det?
Ja, men det är så här, att han
Sagan
inte...
om de tre ingenjörerna.
Ja, precis. Nej, men det var en gång en gymnasieingenjör, en mellaningenjör och en civilingenjör. Tillsammans skulle de bygga ett slagskepp. Nej, men mellaningenjör är väl det. Alltså,
roligt liksom att nästa slagskeppet Vasa byggdes av en gymnasieingenjör.
Anledningen till att det sjönk var att det var felbalanserat. Och anledningen till att det var felbalanserat, det var för hög tyngdpunkt, det var för att det var en gymnasieingenjör till Elias som hade räknat på det. Det var en kille som hade gått 4 år teknisk. Och det behövdes egentligen någon som hade gått farkostteknik eller någonting, kanske på KTH. Men det blev något fel där. Det var någonting med hans ansökan där, att det stod ingenjör. Och så tänkte de, ja, då har han väl gått någon farkost på KTH då.
Programmet.
Jag vet inte om det finns, men det känns som att det började.
Ja, och sen hinner det fanns 1622 eller när de började bygga.
Just det, precis. Och när började man bygga Vasa egentligen?
Ja, men jag vet inte. Jag vet när de slutade bygga, 1628.
Ja, precis. Och då gick regalchef för Vasa av stapeln, eller hur?
Ja.
Ut på sin jungfrufärd.
Ja. Ja. Jag tror att han som knackade bort den sista sprinten som gjorde att skeppet började glida ner till hamn. Han hade fortfarande liksom släggan i handen när skeppet sjönk. Det gick så jävla fort. Och där stod Björn Jalkebys förfader, gymnasieingenjör, af Jalkeby, och bam. Fundera på att flytta till Örkelljunga. Eller Mora.
Ja, precis. Men så det är om Björn Jalkeby då. Mm. Vad sa jag, mellaningenjör? Det är ju så här att man läser inte 5 år eller 4,5 år som civilingenjör, utan man kanske läser en bachelor bara 2,5-3 år. Det finns, eller jag vet inte om det finns fortfarande, men det fanns då i alla fall.
Det låter fint.
Ja, men det är bra. Så att om man känner att den här sweet spoten mellan gymnasieingenjör och civilingenjör, om det är någonting för mig, då kan man läsa.
Vad är du, civilingenjör eller? Jag är arkitekt,
men grejen är den att jag tror att jag har ju gått på teknisk högskola, så att jag vet inte om det är någon skillnad på de examinerna egentligen, men jag tror att jag kanske skulle kunna beteckna mig som civilingenjör. Det vet jag inte förresten. Jag har arkitektexamen här.
Det är inte aktuellt för dig nu, om du håller på att slänga dig med titlar.
Nej, men man kan säga att jag har examen motsvarande civilingenjörsgrad. Ja. Mm. Fast jag har ju inte hållit på så mycket med matte och fysik och hållfasthet. Det var ju, jag höll på lite med det.
Men du skulle inte kunna bygga ett regalskepp sådär? Skulle du kanske?
Ja, alltså efter ett par YouTube-tutorials.
Och det som problemet 1622 eller när de började bygga. Fanns ingen YouTube-tutorial. Men det fick jag tänka själv.
Det sjuka med YouTube är att det säkert finns en tutorial i hur man bygger ett regalskepp.
Det tror jag också. Ja. Men du,
hi everybody, this is John. On this channel I'm going to show you in 2 videos how to make a warship, a Swedish warship from the 1500s. Okay, let's start.
Don't forget to press like and subscribe.
So, you start by growing an oak wood.
Du, tillbaka till Jalkeby. Han är inte bara mellaningenjör, utan han har ett privatliv också.
Självklart. Mm. Han spelar vattenpolo.
Ja.
Han är ju en av få svenskar som är riktigt duktig på vattenpolo. Vattenpolo är ingen stor sport i Sverige. I södra Europa, Centraleuropa, Australien, USA är rätt stort.
Så får man på en riktigt stöddig ungrare någonstans, då vet man, han är nog förmodligen vattenpolospelare. Mm.
Stöter man på en ungrare i centrala Stockholm så kan man fråga honom så här: tjena, vad duktig du är på vattenpolo. Och han bara: tack tjejer. Jag vet inte vad nu tack heter på engelska. Lofasen där tyschen tjäget bered. Godnodjöd av vattenpolo.
Fan vad det där låter som en turkisk ungrare. En ungrare som bryter på turkiska. Men Jalkeby då?
Ja, men Jalkeby, han fick ju upp ögonen för vattensport redan i Åsljunga. Han simmade runt i sjön där som liten. Han var liksom ett med vattnet. Han var ett riktigt, riktigt blötdjur. Så hans föräldrar uppmuntrade ju det där. Och han var faktiskt, han kunde simma från 3 års ålder faktiskt.
Det är jävligt tidigt.
Ja, och vid 5 års ålder dök han från 5:an.
Oj.
Ja, så att han var riktigt, riktigt tidig. Han hade inte så mycket boll i sig, men tillräckligt mycket för att då så småningom landa i sporten vattenpolo.
Men det kanske är liksom det som är plus uppsidan med vattenpolo för oss som inte har så mycket boll. Mm. Så att det är minst boll, så att säga, bollcentrerade bollsporten. Det handlar mest om krål och hålla andan under vattnet.
Ja, men så är det. Och det är ju liksom en kraftsport liksom så. Och han var inne och tassade Björn Jalkeby lite tag på undervattensrugby faktiskt också. Ja. Men han kände ändå att vattenpolo, att vara ovanför vattenytan mesta delen av tiden, plus att de har de här sexiga mössorna med öronskydd också.
Mm.
Det kanske de har i undervattensrugby också i och för sig. Men...
det har de garanterat. Ja, men de syns ju inte lika bra från publikplats.
Nej, precis. Han kände så här att jag vill ägna mig åt en riktig publiksport. Så han valde vattenpolo istället för undervattensrugby.
Ja, men alltså hans, ja, precis. Men vad ska man säga? Ratio, hans liksom spektrat var inte så brett, utan det ska vara en sport i vatten.
Ja. Och, nu,
och det ska inte vara att simma fort.
Och det visade sig att han valde rätt, för han var ju med i SM-finalen förra året. Mm. Jag tror att hans klubb heter Neptun.
Mm.
Och det var 158 personer i publiken, så att han valde rätt, kan man säga. Det var ett jävla liv där.
Jag ser framför mig hur de här vattenpolospelarna tittar ut och ser att det är 158 personer och blir svinnervösa.
Ja, precis. Det var ett jävla liv där i Eriksdalsbadet. Alltså, de där 158, de förde ju mer liv än 130 000 på Maracanãs.
Oj.
Men, och de hade, det var tutor, det var vuselor och det var ungrare som skrek på sitt hemspråk.
På SM-finalen?
Ja, jag visste. Det var ungrare, det var greker. Det var
bengaler?
Nej, det var inte tillåtet. Men det sket ju de i, ungrarna. Ja. De körde bengaler. Det var inomhusbengaler. Bordsbengaler, som kallades. Och riktiga bengaler också, från Bengalen. Så att det var
så sjukt pågången. Ett team sådana här datasupportkillar, bengaler alltså.
Ja, precis. Tyvärr så förlorade Björns lag. Men han har ett SM-silver i alla fall.
Mm.
Och eftersom han bara är 29 år så har han ju många år framför sig. Ja. Det är en sport som du kan hålla på upp till 45, alltså i alla fall i Sverige.
Ja.
Även om du kanske tappar efter 35-38 sådär. Men det är ju ingen sport som man liksom pensionerar sig vid 24 års ålder.
Men det är väl samma som i fotboll, att du kan spela försvar lite längre än du kan spela anfall.
Ja, men självklart är det så.
Och stå i mål kan man göra länge som helst.
Ja, precis. Ja.
Eller trampa vatten i mål, som de säger.
Ja, precis. Trampa målvakt.
Men Björn, vad kul att du är med oss ombord. Vi tror att vi har prickat ganska rätt när det gäller dig.
Det känns ju jag skulle bli förvånad om vi inte har rätt.
På åtminstone 3 av 4 bockar.
Ja,
Om du som lyssnar är intresserad av hur ditt liv framlevs mellan avsnitten, så ska du gå in på patreon.com/4meter och bli avsnittsgivare. Det innebär att du bestämmer en summa och sen så dras den från ditt konto varje gång vi släpper ett avsnitt. Mer komplicerat än så är det inte.
Nej.
Annars kan du ju alltid lyssna gratis bara, men då får du inte veta vem du är.
Nej, precis.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Och när vi ändå är inne och pluggar saker så kan vi berätta att du kommer hålla en oslipad kväll onsdag den 8 februari i Uppsala.
Ja.
Och då är det då oslipat, pratar om litteratur.
Ja, passar ju bra att jag tar det.
Ja, precis. Mm. Och då har vi två forskare, Jesper Olsson och Alexandra Borg, som är litteraturvetare. Väldigt spännande personer. Och sen är det du som kommer hålla hela kvällen. Och sen har vi då jättehärliga komiker i form av K. Svensson. Elinor Svensson, Kalle Lind, Anna Hultman och Filip Andersson.
Bra line-up.
Ja, verkligen. Och det roliga med Anna Hultman, det kanske inte folk känner till, men hon är ju Malmö-komiker, har drivit en klubb som heter Bit ihop i många år.
Mm.
Och hon är disputerad litteraturvetare.
Oj.
Ja. Det är och Kalle Lind är inte disputerad litteraturvetare, men det känns
som Kalle Lind.
Borde inte han bli hedersdoktor när som helst?
Ja, han är väl en nosa på det.
Ja, men det känns ju som att han är inne och tassar på det. Alltså, det tänker jag, eller? Alltså, det skulle vara konstigt om inte han blev hedersdoktor.
Jag vet inte. Alltså, jag vet inte hur det funkar med hedersdoktorskap och så.
Men ibland tar man in någon som har gjort, alltså någon forskare på någon annan eller någon annan professor.
Mm.
Som också blir hedersdoktor på det universitetet, för man vill knyta den know-howen till sitt universitet. Eller också tar man någon som har gjort någonting för kunskap eller för akademin, fast som är liksom, verkar lite utanför. Jonas Gardell till exempel, mm. har blivit hedersdoktor. Det är väl mer så här som att, ja men det är kul att han är hedersdoktor i Lund då, till mm. exempel, för att mm. han heter Jonas Gardell. Och, så, och då skulle väl Kalle komma in på den kvoten då, tänker jag.
Varför är det roligt att han är hedersdoktor i Lund för att han heter Jonas Gardell?
Nej, nej, alltså inte så att Lund, just Lund, men alltså att, att om ett universitet tänker att om Jonas Gardell, det vore kul om Jonas Gardell var hedersdoktor just här, mm. så alltså, tar man en kändis som mm. är ja, någon författare eller vad det nu kan vara. Eller en...
Men finns det något uppdrag i att vara hedersdoktor, att man ska dit och undervisa ibland och hålla seminarier, eller det är ett tal man håller när man promoveras och sen är det klart?
Jag tänker att man håller tal då och sen är det klart.
Ens namn ska sprida stjärnglans över det här högstadiet.
Och sen kanske man blir inbjuden då till saker. Och sen så, men det är nog inget krav att man ska tacka ja till någonting, tror jag.
Nej. Vilket är ditt dröm med universitetet att bli hedersdoktor vid?
Ja, men det skulle nog vara Lund, tror jag. Ja. Eftersom jag har spenderat så himla mycket tid där. Mm. Och jag känner mig liksom mest befryndad, eller mest... Mm. Det ligger mig närmast som hjärtat på något sätt. Mm. Men jag ska, om Uppsala hörde av sig, jag skulle inte tacka nej.
Finns det något du skulle tacka nej till? Mitt universitet? Ja, Mitthögskolan?
Mitthögskolan.
Södertörn?
Nej, alltså det här jag inte.
Det är pendeltåget, bara fyra stationer.
Ja, visst, men Södertörn har jag också tackat jag till, tror jag. Ja. Men det, jag tror inte, jag vet inte om de håller på med hedersdoktorer där.
Nej.
Det känns som en så här, hedersdoktorer känns som en, så här, en grej som gamla utbildningsinstitutioner.
Är det inte egentligen bara Uppsala Lund som kör hedersdoktorer?
Ja.
Stockholm?
Stockholms universitet, KTH. Jo, KTH har hedersdoktorer, okay. Tror jag. Men det är ju en, med tiden en ganska ärvördig institution också.
Men det låter som att det är som en lite så här, en medalj för långt och troget kändisskap.
Ja, men också kanske att man på något sätt ska ha gjort någonting för akademin eller för liksom kunskap eller bildning eller sådär. Mm. Och där, de boxarna checkar ju Kalle ju.
Verkligen. Ja, verkligen. Han, är väl, han är väl den största nöjeshistorikern vi haft i det här landet egentligen.
Sen, eller har han passerat myggan nu eller?
Jag vet inte om han har passerat myggan. Jag kan inte myggan, jag är inte Kalle Lind. Så jag kan inte myggan.
Om vi ska säga så här.
Uno Myggan Eriksson.
Precis, vi ska säga Uno Myggan Eriksson som då var också nöjeshistoriker. Och var då redaktör för Bra Böckers nöjeslexikon som kom i kanske 14 band någon gång i skarven 80-90-tal, eller? Det var ju liksom i kölvattnet, för Bra Böcker gjorde då Bra Böckers lexikon, och sen så gjorde de ju Bra Böckers världshistoria, och de liksom gav ut någon så här folksagor i 5 band, de gjorde en så här läkarlexikon, och det var massa olika böcker där. Och då gjorde de också ett nöjeslexikon då som Myggan, Uno Myggan Eriksson var redaktör för.
Blev Myggan hedersdoktor?
Ja, det... Nu är inte jag heller Kalle Lind.
Han skulle ju vara prejudicerande då.
Ja, men alltså, bara utan att googla eller veta någonting om det. Så jag skulle tippa att han blev hedersdoktor någonstans innan han dog.
Jag blandar ofta ihop Uno Myggan Eriksson med Mosebacke Monarki-gänget. Mm. Men det har ingenting med dem att göra, förutom att han vet allt om dem.
Ja, precis. Eller visste...
Han är avmyggad, så att säga.
Ja, precis. Det är också 99 på att han är död.
Att han är död, ja.
Men tänker du att han, du blandar ihop dem lite med Karin och Sjöblom och sådana?
Typ, jag tror att Moltas Eriksson var väl där och tassade.
Ja.
Jag tror att jag blandar ihop honom med Moltas Eriksson. Mm. Alltså Myggan Moltas, att han känns rolig.
Ja.
Var han rolig?
Jag skulle inte säga att, jag tror inte att Myggan var så rolig.
Hade han hornbågade glasögon, hade han skägg?
Mm. Jag tror att han vid någon period hade skägg, men jag är inte säker på att han var så rolig.
Vad hette han som var president för republiken Jämtland?
Evert Ljusberg. Yngve Gamelin.
Ja. Han var rolig.
Han var rolig. Yngve Gamelin var rolig.
När han fick inte med åka Harpsunds eka med Tage Erlander. Har du sett det klippet?
Nej.
Jätteroligt.
Det är stort ju.
Ja, det är ironisk humor 30 år före ironin. Eller
men
20.
Det är kul att Erlander, han var ju med på noterna.
Han var så med på noterna, ja. Han tyckte det var, och Molta stod det väldigt allvarligt. Jag tror att han är lite besviken för att han inte fick ro och sådana
men
saker.
Men Erlander, alltså nu är den här gamla historien med hukar i bänkarna. Nu laddar han om.
En bra leverans.
Men förutom det, är Erlander ändå kanske den mest humoristiska statsministern vi har haft? Alltså den med liksom mest... feeling.
Så han har väl den som gjort mest avtryck i offentliga rummet som humorist.
Ja.
Men jag har en känsla av att Palme nog mellan skål och vägg var rätt rolig.
Men jag tänker om Palme hade fått
gå och upp. Och även Carl Bildt ska jag säga.
Palme och Tänk om Palme och Bildt hade fått vara med i någon roast.
Ja.
Där det kan bli bra kanske.
Ja, det tror jag. Med bra redaktörer.
Mm.
Så att de vågar släppa taget. De vågar bara köra rakt fram. Liksom.
Ja.
Absolut.
Men så vi vet inte riktigt vem som är vår mest humoristiska statsminister.
Nej, men alltså det är väl så att Tage Erlander då.
Men om man tar från Tage, alltså så här, sen har du Palme, du har Fälldin och Ullsten.
Ja, inte jätteroliga.
Oh, och sen är det Palme igen. Ingvar Carlsson är ju rätt.
Det spritter om honom, ja.
Ja, men det spritter lite om honom. Jag tycker så att han har något. Alltså. Mm. Jag skulle säga att han är där uppe och nosar faktiskt.
På de roligaste statsministerna.
Ja, det ska jag ändå säga. Mm. Liksom före både Bildt och Palme och Ullsten.
Men då har vi inte avhandlat Arvid Lind, Inman, Karl Staff, Hjalmar Branting, Per Albin Hansson, de är utom tävlan. Det finns inte rörligt på dem.
Eller för att nämna en person som har väldigt mycket med det här huset att göra, Rickard Sandler.
Vem var det?
Rickard Sandler var ju statsminister någon gång i slutet av 20-talet, bara något år.
Ja.
Och han var ju då sosse och intellektuell och översatte Marx bland annat. Och satt sedermera som utrikesminister, tror jag, avgick strax innan kriget. Det var mycket så här att han inte riktigt...
Var det han som blev ersatt av Günther?
Ja, han ville inte vara med om eftergiftspolitiken, tror jag.
Just det.
Och han bodde, håll i hatten, in i Sverige radhus. I
som
det här
vi är
huset.
Nu.
Ja.
De här väggarna har omslutit Rickard Sandler.
Och hans fru Maja.
Och Maja Sandler.
Ja, och de var med och grundade ABF också.
Men var han en humorist?
Nej, det tror jag inte.
Så du kan ha varit den roligaste som har bott i det här huset?
Ja, faktiskt. Eller min fru.
eller Bosse.
Ida kan också vara.
Ida kan vara en av dem. Och faktiskt också Bosse, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Och Fred.
Ja. Ja, jag vet inte hur mycket Fred summa. Han är egen, men Bosse har ju liksom bevisligen dragit ur sig skämt.
Ja, det är sant. Det är sant.
Men, äta morotskaka och kräka på andra. Ja, okej, men tillbaka till den här kvällen den 8 februari när jag ska presentera Kalle Lind.
Vad jävla lång pluggrunda.
Jag är så fruktansvärt nervös för det.
Är det så?
Ja, det har blivit ett monstrum.
Oj då.
Jag har ju en natt skrivit hela praterna och antecknat dem på min telefon. Så det är klart. Även mellansnack och munhuggning med publiken. Skrivet är klart. Mm. Jag ser framför mig att jag går upp och äger stället.
Ja, men ju mer förberedd man är, desto bättre är det.
Och nu så ska jag ge mig an de här två litteraturvetarna som forskar på postdigital litteratur, vilket innebär egentligen ljudböcker, tror jag, och pdf-er och just vad händer med.
Mm. Ja.
Så nu ska jag ge mig an dem, och jag har ätit lunch med Jenny Björkman på Riksbankens jubileumsfond och fått deras texter som de har skrivit och... Så att det är det berget jag ska bestiga nu, att lära mig allt om litteratur, postdigital litteratur, så att jag kan ledigt intervjua dem som vore Hagge Geiger 1976.
Men då återstår bara inköp av en Vegamässa då?
Ja, men det har jag, tror jag.
Okej, ja. Men det hade varit jävligt
roligt. Och en jättehög pall som
jag ska sitta på. Du skulle sitta på en pall med Vegamässa, fan vad roligt det hade varit. Och så ska jag inte säga någonting om det, liksom, om sättningen. Och se om någon tar referensen.
Ja, det finns ju en som tar referensen. Kalle Lind är ju där.
Precis, ja. Nya myggan, så vi kallar honom.
Ja. Ja.
Men det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Men det kommer ju gå jättebra, Anders.
Det tror jag också.
Mm.
Men det är... Så jag tror att det har lite med... Det var så länge sedan jag stod på en scen.
Mm.
Och sen så är det också, det händer andra saker i samma tidsspann, så att säga, som också är viktiga. Så jag kan inte, min hjärna kan inte sortera eller liksom säga, är det här viktigare än det här? Eller vad, är du med?
Mm.
Så att jag det bara blir som en jävla stor gröt av viktiga saker som ska hända. En annan är typ så här, vi måste besiktiga bilen. En tredje, vi måste dammsuga. Och att jag ska skriva tal till en kompis som fyller 50 år i samma helg.
Mm.
Så det är liksom... mycket möts på kort tid. Det här liksom midjan på timglaset.
Jag fattar.
Med en stor, många stora stenar som ska dundra ner där.
Just det. Mm. Men du är ju också en person som tar dig an sådana här uppgifter med stort allvar.
Ja.
Alltså, ska du skriva ett tal till en kompis som fyller 50, så jag går ju in med det i den uppgiften med stort allvar.
Mm. Man måste ju på något sätt, man får inte göra saker på uppstuds.
Ja.
Det har ju gjorts några gånger. Jag har hållit tal på uppstuds. Jag har till och med kört stand-up på uppstuds. Det kommer inte hända igen.
Nej.
Det tycker jag blev ganska tydligt faktiskt på... Nu är det ju en vecka sedan. Men på Guldbaggegalan förra veckan. Hur många som går in och ska presentera skämt, som ska presentera nästa prisutdelare och sådär. Eller förlåt, hur många prisutdelare som går in och inte har förberett sig ordentligt. Hur dåligt det blir och hur lätt det har varit att korrigera det.
Ja, men ska vi prata lite om det då?
Ja, det kan vi göra.
Men jag har bara sett Nisse Hallberg.
Mm.
Tyckte han klarade galant.
Ja.
Jag tyckte han, alltså, jag tyckte det var jättefint att han kom in och pratade om fenomenet att komma in och liksom som komiker och vara lite roastig och sådär. Mm. Och så gjorde han det där snyggt och så här. Mm. Och så pratade han om att publiken var så tunnhudad så att de inte kunde klara det.
Ja, byggde den perfekta plattformen för att börja roasta.
Ja,
han säger, jag kommer inte roasta för jag vet att ni är alldeles för sköra för det.
Nej. Och sen var det också jävligt elegant det politiska innehållet. Att han roastade Parisa Liljestrand, kulturministern.
Att han hade sett alla filmer så han var överkvalificerad för att bli kulturminister.
Ja, just det.
Väldigt roligt.
Så jävla snyggt. Och så här, och svansen på det liksom. Alltså, att man sätter inte Leif Andreas som hälsominister.
Jättebra, väldigt. Då är det också, där jobbar han med sitt varumärke.
Ja, han,
den ganska smala referensen svinbreda ur Nisses, men också väldigt så här, på mammas gata.
Ja, verkligen. Mm. Men jag pratade lite med Nisse och han hade fått väldigt mycket kärlek på efterfesten.
Mm.
Såklart helt värt det liksom.
Ja.
Alltså, eller han var värd all.
Ja, men Nisse är ju inte en del av det här caset överhuvudtaget. Nisse är så här undantaget som bekräftar regeln. Men han hade gjort hemläxan. Det tycker jag även att Edvin Törnblom faktiskt hade gjort.
Mm.
Han hade ett dramaturgiskt tänk kring vad han skulle göra. Det finns en humor i det. Mm. Men de flesta, och sen så fanns det en till som hade det, och det var Jonas Karlsson. Som bara säger, jag ska gå upp och vara varm och trevlig och hylla alla som är nominerade. Det är mitt jobb.
Mm.
Och det blev jättebra. Men där tar det slut. Sen var det så här, offentliga, halvoffentliga personer som inte har gjort hemläxan och som inte har skrivit ett tal. Utan bara så här, jag är ju rolig privat.
Ja.
Och så går man upp och så, när man står där så inser man att det här är en bombning som pågår.
Ja.
Värst var väl, det var väl Christer Henriksson som riktigt körde i diket så det sjöng om det. Anna Sise också skulle jag säga, som presenterade, som, jag vet inte om det var sant eller inte, men att hon, Per Andersson hade hoppat av, det kanske han hade.
Ja.
Och hon gjorde en Per Andersson, så här, som om det var teatersport. Lite så teatersporthumor.
Ah, okay.
Du såg inte det?
Nej, nej.
Nej, men hon klev på ganska nervös och så sa hon mest seriöst att Per Andersson skulle ha gjort det här. Mm. För de introducerade, nu kommer Per Andersson, förlåt, nu kommer Anna Sise. Ja, Per Andersson hoppade av, han fick problem med rösten. Men jag har fått hans tal, så jag läser bara upp det, och så gjorde hon det på göteborgska med mycket energi. Och det är väldigt så här, kul i huvudet, roligt på en teatersportscen och det sitter 75 entusiaster i publiken och domare som kan blåsa i tuten när man måste gå av scenen, men inte så kul om man gör det på en tv-sändning som har nästan 1 miljon tittare.
Nej.
Funkar det inte?
Men jag skulle nog kunna ha tänkt, om jag satt som redaktör eller producent för det här programmet, om Per Andersson verkligen hade tappat rösten, så hade jag nog kunnat tänkt att men det här kan nog funka. Liksom.
Det som man hade, om Per Andersson har tappat rösten, om man ska göra teatersport av det, då tar man in Per Andersson och sen tar man in Henrik Dorsin som gör Per Anderssons röst och så är man hemma.
Ja.
Men man skickar inte upp en jättebra skådis men som är dels väldigt okänd och inte speciellt, inte har funny bones.
Nej.
Och bara låter henne freebasa. Och det, jag har också snackat med Nisse, de har ju skickat manus fram och tillbaka länge. Det är ju väldigt genomtröskat så att Det är väldigt märkligt där.
Ja, men också, men då i det sammanhanget är det också märkligt att Christer Henriksson då, alltså att, men är det då så att han är för stor, alltså att det är ingen som vågar kritisera honom eller vågar liksom regissera och berätta vad han ska göra? Liksom?
Jag tror kanske det.
Mm.
För att han följer egentligen inte på att han var tafflig eller att det var liksom över gränsen. Han följer på öppningsskämtets fullständiga obegriplighet. Det var ju därför folk satt ju inte tysta för att de var kränkta.
Nej.
De satt ju tysta för att de inte förstod skämtet.
Nej.
Och det, så kan man ju jobba en bit in i en akt, men inte som öppningsskämt. Nej, då måste du liksom bara bygga trygghet.
Mm, just
det. Säger jag som ska stå inför 200 litteraturvetare på Uppsala på nästa onsdag och skämta.
Men intressant. Men du, och som är för att avsluta det här pluggningsementet då. Mm,
är det fortfarande pluggning?
Så kan man gå in...
Eller bra, där... för då ska jag prata tennisen.
Då kan man ju gå in på oslipat.com, för där har vi då vårens program. Och för att återkoppla till Nisse Hallberg, så den 15 och 16 februari så kommer han, Albin Olsson och Isak Jansson till Malmö och Lund. Kör 15 i Malmö och 16 i Lund.
På Oslipat.
På Oslipat, ja. Och sen så är det även en föreställning på tisdagen i Landskrona, tror jag. Allt om detta på oslipat.com.
I Landskrona före Malmö och Lund?
Jajamensan.
Alltid inte säkert att Nisse kommer till Malmö och Lund. Kan bli kvar i Landskrona. Det känns som att mötet mellan Nisse Hallberg och Landskrona, det är som liksom, det är som mötet mellan vätgas och eld.
Ingenting går upp mot gamla Skåne i Landskrona. Ta honom en 85. Vad är det? Någonting sånt då? Siv Malmqvist.
Ja,
härligt. Men du, tennis?
Ja. Tennis var länge sedan man överhuvudtaget intresserade sig för.
Ja.
Jag hade ett enormt tennisintresse på 80-talet. Mm. Såg ju allt. Jag såg ju liksom hela gruppspelet, var hela kuppen. Alltså, du vet, nu börjar Australian Open. Då satt jag vaken på natten och kollade när liksom, typ Mikael Pernfors spelade matcher. Mm. Alltså, jag var väldigt intresserad.
Spelar du själv?
Jag har spelat tennis några gånger och tycker det är väldigt roligt. Men jag tror att om jag skulle möta någon som har tränat det minsta lilla så skulle jag vara chanslös. Men jag tycker det är väldigt kul att bara slå en boll över nät.
Mm. Men jag tror att det skulle vara en ganska rolig stund om du och jag skulle ha tennis med varandra.
Ja, det skulle vi kunna göra någon gång. Jag tror att du skulle vinna ganska... Jag tror du är bättre än vad jag är på tennis.
Men jag är inte bra. Alltså.
Nej, men vi kan boka en tennisbana någon gång.
Det är också någonting för, liksom, det är roligt med två meters män som spelar tennis. Mm. Det är ju någon slags Shakhtati moment. Ja. Alltså, oavsett hur bra eller dålig man är.
Shakhtati har ju hans tennis. Hans tennis. Är det min onkel, va? Eller Festerbyn?
Semestersabotör.
Ja, nej, men jag var väldigt inne på tennis. Och det började väl egentligen med Björn Borgs sista Wimbledon-seger mot John McEnroe 1980. Ja. Mm. Och sen såg jag också matchen mellan Borg och McEnroe 81. Mm. Och då kände jag på mig, jag kommer att vi var på auktion. Och jag sa, vi måste hem, nu börjar finalen. Och jag kände på mig en dålig känsla i hela kroppen. Mm. Att nu torskar Borg. Och som det är med alla sviter, när en svit bryts. Då, det är som när en person har varit nykter i 4 år och tar en snaps. Då börjar man kröka igen. Det var som att om man torskar nu, då kommer han aldrig mer att vinna Wimbledon.
Mm.
Och man kände ju liksom redan från början att han inte riktigt ville.
Nej.
Men sen så kom ju då, liksom våren 82, så kom Mats Wilanders seger i Franska öppna när han typ så här, han gav bort en matchboll mot José-Louis Clerc för att den var inne, men Clerc sa att den var ute. Då sa man, vi kan väl spela om bollen istället för att störa tjafsa. Han var 16 bast. Då var man ju på banan igen, så att säga. Sen kom ju Stefan Edberg.
Jävla sömlös övergång där från Borg till Wilander.
Ja, det var inte att Sverige hann aldrig gå ut i radioskugga.
Nej, men det var ju så jävla timing där, va?
Otrolig timing. Ja. Men precis. Och jag undrar fan inte om de överlappade till och med, för Borg körde ju ändå ända in i 82.
Mm.
Han vann ju Grand Slam-turneringar efter sin Wimbledon-förlust. Jag tror han plockade...
Han vann ju bara franska och Wimbledon.
Ja, men vann han inte en franska till?
Jo, för att han vann ju sex franska och fem Wimbledon.
Ja, och han, just då US Open och Australiensiska lyckades han aldrig. Han lyckades inte heller så bra i ATP-turneringarna. De andra småturneringarna. Och, Sverige var aldrig bra i Davis Cup. Men det var
han vann ju Sverige, Davis Cup med Sverige.
Gjorde de?
Ja, visst. 75
var ja, det. Just det. Men det var lite före min tid.
Mm.
Då var jag bara 6 år.
Då var ju Björn ung också.
Ja, ja, han var ju bara 19.
56, 19, ja, exakt.
Ja. Men,
frågan om det var mot Tjeckoslovakien de vann.
Oj, vad du var koll.
Ja, men det kan ha varit Jan Koders kanske som spelade för Tjeckerna. Jag vet inte.
Men vem var det som gjorde sån jävla... Det var ju, Björn Borg var ju Björn Borg, men det var någon annan spelare som höjde sig så många snäpp i den.
Det var inte Janne Lundqvist?
Jo, det var Janne Lundqvist.
Var det?
Ja. Sen tenniskommentator, va?
Ja,
och tennistränare.
Han har ju en tennishall på Kungsholmen också. Som går under namn Janne Lundqvist tennishall.
Är det där vi ska spela?
Ja, det jag tror det.
Eller
ja,
Kungliga?
Det är där Janne Lundqvist tennishall, där ser man ju Borg fortfarande då och då.
Ja, men då kanske vi ska gå dit och spela och kanske se Borg.
Ja.
Vilket fall som helst, så sista gången jag såg en tennismatch, det var i Granada 1992 på våren när Stefan Edberg spelade final i US Open och torskade. Mot, kan det ha varit mot... fan med Ivan Lendl eller om det var Boris Becker. Jag kommer inte ihåg, men han gör var Boris Becker. Jag, och alla...
Men då hade de där Sampras och Pete Currier och de där började spela.
De kan ha börjat komma igång. Men det var lite samma känsla som då 11 år tidigare när Borg torskade. Jag, och jag var i den här lägenheten i Granada som jag delade med liksom en sån här Erasmus-gäng. Mm. Några från Irland, någon från Belgien, någon från Spanien, så bla bla bla. Och alla var samlade runt mig för att de såg att nu, han är svensk och det här är tennis, det är alltså en svensk sport. Och det var så här, sorry man. Och där på något sätt slutade jag bry mig. Sen har Sverige haft vissa små framgångar i tennis med... Vad heter han som hade sen började prata om sin utbrändhet som spelar en
Robin Söderling.
Ja, Robin Söderling var ju igång länge och så och sen så har det ju dykt upp så här, okej, alltså, bröderna Ymer, ska det vara något. Ja.
Den sista Grand Slam segern av en svensk var Thomas Johansson i Australien.
Och
det var någon gång runt 2000-2002.
Men då var det som att då var inte tennis samma grej längre.
Nej, för
det var...
nu sa jag sista, jag menar senaste såklart.
Ja, men
ska inte jinxa det här.
Sverige spelade VM-final 58 i fotboll. Mm. Jag tror inte vi ser det inom vår livstid en gång till. Och jag tror kanske inte vi gör det när det gäller tennis heller.
Nej.
För att det dyker upp så här spelare, den där, bröderna Ymer. Sen ligger de och tassar runt så här, plats 100 i världen. Mm. Men i alla fall, det jag ska komma till var att nu såg jag häromdagen att nu för första gången på 20 år en amerikan chansen att vinna en Grand Slam-turnering. Och det var så här, vad fan, var det 20 år sedan en amerikan, Andre Agassi, var det 20 år sedan? Har det gått så jävla mycket tid? Jag har ingen koll överhuvudtaget på tennis.
Nej.
Och så upptäckte jag att jag har genom alla de här betalkanalerna så har jag tillgång till Australian Open.
Uh-huh.
Så jag började kolla på det. Igår förmiddagen när jag satt och jobbade, då var det en match mellan Djokovic heter han, va? Och den ryssen, det är en rysk, ganska ung rysk spelare som han får inte ha sin lands flagga utan han spelar.
Just det.
Han led, Djokovic ledde, det var kvartsfinal och det var, stod 6-1, 6-2 till Djokovic och nu började tredje set. Men det, du vet, du börjar kolla och det är en sån magisk jävla tv-sport.
Mm.
Alltså den är helt sjukt bra, vilken jävla tv-sport tennis är alltså. Det, jag fattar inte hur jag kunnat inte kolla på tennis i 30 år.
Men du hade bara ett kort uppehåll.
På 30 år.
Ja.
30 år. Jag hade inte sett en tennismatch sen Stefan Edberg fick stryka Boris Becker i februari 1992. Nej. I Australien.
Men jag är ju ingift i en tennisfamilj.
Mm.
Där, alltså alla spelar tennis.
Mm.
Alltså det är 3 barn och 2 vuxna. Eller 2 föräldrar. Alla spelar tennis.
Så Ida har en bra andra serv.
Alltså serve är inte den starkaste.
Backhand.
Men hon är en otroligt bra alltså baslinjespelare ska jag säga.
Men
hon har ju spelat typ junior SM. Hon spelar ju SM för alltså det senior SM att nu 35 plus 30, kvinnor 35 spelar
ju veterantouren.
Ja, men dubbel SM och så.
Och fan. Så du kan inte spela mot henne.
Nej.
Du skulle få så mycket stryk.
Ja. Ja, hon är jätteduktig. Ja. Hon spelar ju flera gånger i veckan.
Det känns, vi pratade om det tidigare när vi pratade om Jalkebys vattenpolospelande. Mm. Att tennis är inte heller så mycket en bollsport som fotboll till exempel är.
Ja, men där får jag nog...
Ja, men det handlar ändå om att placera sig i förhållande till en bollbana. Det är inte det här liksom att hålla koll på, du ska skicka iväg bolljäveln.
Ja, jo, fast jag skulle ändå säga att de absolut bästa i världen. Ska du bli riktigt bra på tennis så måste du ha boll i dig.
Ja, så är det nog.
Det skulle jag nog säga. Mm.
Man måste kunna jonglera med bollen på högsidan av racket så här, med förbundna ögon.
Precis.
Ja.
Den där känslan. Nej men vad vill jag komma med det här egentligen? Jag hade kanske ingenting. Jo, men det är roligt också för att det är många som gillar tennis som sitter och kollar på tennis som har en favoritspelare som inte alls, det har liksom ingenting med länder att göra.
Nej.
Utan det är på något sätt finns en internationell vibb kring det där att folk jag älskar Federer.
Ja.
Det är liksom samma sak som i Formel 1. Att man håller på The Hamilton till exempel. Eller, så. Eller man är så här en Renault-kille. Eller en typ McLaren-kille. Jag vet inte, jag tror inte de finns längre. Men samma sak med tennis. Att någon kanske tycker Djokovic.
Vet du vilken som är min Formel 1-favorit?
Nick Lauda?
Nej, Ronny Pettersson.
Svensk såklart.
Ja, Ronny Pettersson.
Ja. I den svarta Lotus-bilen.
Ja.
Ja.
Död.
Kommer du ihåg vad de hade för cigarettreklam?
Ja, det var Marlboro va?
Nej, det var ju Ferrari-bilarna som hade Marlboro va?
Okej, det är den jag kommer ihåg.
John Player Special.
Hade de? Ja! JP, ja! Jag såg ju när han kraschade på Monza-banan så framför tvn och tittade.
Med tanke på att Lotus-bilarna körde med John Play Special som cigarettreklam så länge, så förstår jag inte varför inte det, John Play Special blev ett större cigarettmärke i Sverige.
Nej.
Alltså så här, det finns ju knappt.
Det var nog svårt på den tiden att slå in en kil mellan svensken och gula Blend, tror jag.
Så här, det var liksom... Nej tack, inte John Player Special. Jag vill ha en doft av den stora världen. Jag röker Blend.
Älskling, stänger du köksfönstret? Jag röker.
Jag röker samma sak som de röker på kasinot i Monte Carlo, förstår du? Blend. Alla svenskar som stod under köksfläkten, alla så här... från skilda tvåbarnsmorsor trodde att det var ett lyxmärke. De trodde Blend var samma sak som Gauloise.
Blended. Ja. nej men jag började kolla på den här matchen och jag måste bara kolla på tennis igen. Och nu är det ju semifinalrunda. Nu tror jag att Djokovic vann, för jag var tvungen att sluta kolla för att jag hade ett jobb att sköta. Men jag kommer inte missa semifinalen och finalen, och sen ska jag följa varenda jävla gränslämturnering.
Men Djokovic är väl stor favorit nu, eftersom Nadal åkte väl ut rätt tidigt, va, tror jag. Och sen finns det ju den här nya som är världsettan, vad heter han?
Spanjoren? Ja, men det är en amerikan också som har gått vidare till semifinal.
Okej, okay, kul.
Så det är antingen är det spanjoren, eller det är en amerikan som är i semi. Som kanske får möta Djokovic då.
Men kolla tennis på tv, är det också en sån där pubsport på samma sätt som man går och kollar på Liverpool Arsenal?
Nej, jag tycker att det är väldigt mycket att sitta själv hemma.
Men dricker man te eller kan man ta en bärs? Eller?
Man kan väl ta en bärs, men för mig, eftersom jag var så ung, det var här mest ägde rum på 80-talet, så det var att man dricker läsk. Saft.
Är det Singo eller?
Ja, vad kan det vara? Ja, eller? Seven Up eller Sprite. Ja. Sprite.
Fanta. Fan vad exotiskt och spännande det kändes med Fanta i början av 80-talet. Eller hur? Alltså, det fanns ju mycket sådana här Loranga och Singo och sånt. Ja. Och så Fanta. Man tyckte att Fantan var lite sötare.
Frågan är om den inte är det också. Ja. Den är ju väldigt god. Fanta apelsin är en av de godaste drycker som finns. Ja. Faktiskt. För att inte ta någon Coca-Cola.
Men Fanta, vill man ha lite några isbitar i den? Eller vill man bara ha den som den är?
Jag tycker inte om is i läsk, för den blir snabbt avslagen. Då.
Ja. Men det finns ju sådana här isbitar som man lägger i liksom plast så att den liksom håller kylan men inte...
Ja, kallt ska det vara. Ja. Kallt ska det vara. Jag minns särskilt en Grand Slam. Fan, måste det varit en Wimbledon-final sommaren kanske 86 eller 87, så spelar är det Stefan Edberg som möter Ivan Lendl, och pappa säger så här: jag hinner nog inte hem till matchen börjar, kan inte du bara liksom hålla lite koll så du kan återge vad som har hänt när det är en tennismatch. kan inte du bara kolla lite så kan du berätta för mig. Varför jag sätter mig, då tror jag inte det är läsk. Det är det så här, jag hinner inte. Jag hämtar kollegieblock, gör kolumner, skriver boll för boll för boll för boll. Varje boll. Lendl börjar serva. Nät. Andra serv. Poäng. Edberg. Sådär. Och så att han kan föra boll för boll.
Wow.
Och sen sådär 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, fördel Edberg lika, fördel Edberg lika, GM Edberg.
Och sen,
fördel Edberg, GM Edberg.
Och sen besvikelsen när din pappa kommer hem och han inte vill gå igenom hela blocket.
Ja, och jag, som jag sa, det var 87 eller 88, jag är alltså typ 18-19 och står 2 meter lång här, pappa, du. Han bara, jag har handlat här. Det. Hur gick matchen? Vi kommer till det, men först började det med... Och han bara...
Okay. Så här, Anders, jättegulligt allt du har skrivit här. Men jag orkar inte gå igenom allt det här.
Men alltså, tänk att jag gjorde det.
Ja, men det är fint och lite aspigt.
Så jävla aspigt. Men det är också så här, jag är 18 år och fortfarande oskuld. Och försöker hålla all ångest borta genom att följa en tennismatch och skriva upp siffror. För så länge den här matchen pågår så behöver jag inte tänka på något annat. Och sen när matchen är slut, då rullar hela den här verkligheten in. Men då kommer farsan, då ska jag gå igenom matchen med honom. Alltså, vill han inte det?
Och kanske bara 1 eller 2 år efter det här så börjar livet.
Ja, det är väl samma härad av tid ungefär. Någonstans i de åren så börjar... Så underbart. Öppnar så att säga Pandoras ask. Och den är fortfarande öppen.
Ja, och ditt liv och allt som hände mellan det där kollegieblocket och fram tills nu, det kommer vi återkomma till i kommande avsnitt. Ja. Det kommer komma lite så här brottstycken, små teasers av ditt liv. Mitt också. Vi ska ju säga det att vill man då stödja den här podden så går man in på patreon.com/4meter och väljer att bli donator. Det är inte
donator.
Pratar inte om njurar här, utan om en dollar. Vi ber om en liten
almosa. Vi har en ny Patreon. Det är Alexander Kvist. Han har skänkt en njur. Den ligger här.
Den är förstörd nu. Han hade inte skickat den i is. För att han har ju hört att Anders inte gillar is i läsk. Han tog Anders på orden där. Men där kan man bli donator och eller skänka då en dollar eller 10 kronor per avsnitt eller 5 kronor eller sånt där. Och det blir vi jätteglada för. I övrigt så, ja, det är väl nu börjar våren helt enkelt.
Ja, jag tittar ut här över södra Södertörn som man ser liksom himlen över här. Och nu snart bryter solen fram genom molnen och vi går mot vår.
Ja, men jag fick en jävla bra vibb nu. Det här som vi gör och vädret och på något sätt. Att nu, det känns nu, alltså jag vet inte om oxveckorna formellt sett är över. Men det känns som att i den här stunden så är de över för mig.
Ja. De är över för mig också, men när du stänger av det här minneskortet, då är de igång igen. Tack så mycket, Frida.
Tack.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. No matter what you do or what industry you're in, how you communicate is key. Everything you type is equally important to collaboration, and Grammarly can help. Think of it as your AI writing partner, empowering you to communicate effectively and efficiently so you can make a bigger impact in the workplace. 96% of Grammarly users say it helps them craft more impactful writing. And as the gold standard of responsible AI, Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. By understanding your writing and context, Grammarly provides relevant, personalized suggestions. And with tone suggestions, you can navigate even the most difficult work conversations. You can also save time from spending hours editing drafts to just seconds with one click. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.